Come, you masters of war. You that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls, you that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing.
Välkommen tillbaka, Dala Dahlström.
Tack så hemskt mycket. Tack för att jag får vara här.
Så ska man alltid säga.
Ja.
Och jag som har nöjet att få göra program med dig, jag heter Ann Sandin Lindgren. Och vi har skapat en liten serie.
Ja, det är som att prenumerera på Fantomen.
Exakt. Och det här är vårt fjärde program. Vi får se. Du trodde att den här programserien ska vara ända till sommaren. Men jag är inte hundra på det, för att vi pratar nu om avslutet på en musikgenre.
Ja, det gör vi ju. Men samtidigt då så börjar vi ju spela om musik från 63, Bob Dylan. Så jag menar, men jag vet inte vad låten hette.
The Master of War heter den.
Så var det, ja. Just det. Emot lite krigs- eller vapenindustrin, tror jag.
Ja, protestmusik. Mm. Och vad handlar våran serie om?
Ja, den egentligen handlar om den svenska proggrörelsen.
Just det.
Ja, så det har vi spelat en hel del.
Och då måste du förklara, jag var en del av den där svenska proggrörelsen, jag är ju så fruktansvärt mycket yngre än dig, nämligen 2 år yngre.
Ja, det är en hel evighet.
Jag gick på samma skola, så vet du om att jag gick med 56-erna?
Nej, det visste jag inte.
Så du gick med 55-erna, så jag gick bara 1 år under dig på Kärrtorps gymnasium.
Oj, så nära men ändå så långt bort.
Ja, visst, vi kände inte varandra då. Men vi tillhörde ju en generation som upplevde den här musiken.
Ja, absolut. Och de spelade ju även i Kärrtorps gymnasium där. De stod upp och så stod vi andra ner i den här stora... Ja. Ja, det var ingen aula, tror jag.
Utan det var väl någon slags aula.
Var det? Ja, okay.
En lite gammaldags aula var det.
Ja.
Och då har du förklarat i alla program skillnaden på proggen och progressiv musik.
Ja.
Och det får jag en gång till. För att det
kan jag göra en gång till, ja. Vad heter det? Ja, den svenska proggrörelsen, det var ju liksom vad heter det, band som ville spela musik, försökte spela musik, och så hade de lite då texter som var lite vänsterinriktade, så protest mot samhället lite så. Sen fanns ju den progressiva musiken, kanske framförallt i England då, med Genesis och de här som kom. Men det fanns ju sådana band i Sverige också. Samla mammas manna, Kebnekaise.
Som inte sjöng så mycket, utan spelade bara sånt där, tycker jag då, väldigt svårspelad musik.
Ja, det som vi sa ju det från början där, att det fanns ingenting på konvolutet som sa vilka ackord man skulle ta, för det funkar ju inte.
Nej.
Men de... vad heter det? Nej, men de var ju väldigt skickliga.
De var ju det.
Ja.
Men jag tänkte bara att vi skulle backa lite, för att nu har vi gjort 3 program och det här kanske blir det sista.
Aldrig.
Man vet aldrig när det gäller proggen. För att egentligen så startar det här i USA som vanligt. Musik har ju, vi har ju varit influerade av omvärlden. Och det här med protestmusiken mot krigen, det var ju stort. Mm.
Ja.
Och en av dem som jag tror också betydde extremt mycket för det var ju inte Beatles utan John Lennon.
Ja, Paul McCartney var nog inte fullt lika politiskt inriktad som John Lennon.
Nej.
Det hör man nog genom hela deras samlade låtskatt.
Ja, och därför tänkte jag bara så att vi kommer tillbaka lite grann i det här med, vad ska man säga, känslan.
Mm.
Hur det var. När en av världens största musiker gav ut den här låten. Alltså Dala, den här låten skulle ju behövas idag.
Ja, absolut.
Ge freden en chans. Det är inte riktigt det vi pratar om idag.
Nej, utan nu rustar ju i stort sett hela världen.
Ja.
Så är det. Man hade behövt en John Lennon. Så är det.
Någon gemensam kraft där.
De skulle inte ha gjort de där åren i Indien, utan de skulle ha fortsatt att skriva bra musik.
Ja, han dog men, i för sig, men blev
ju
skjuten.
Ja, han blev ju skjuten. Och, han sitter fortfarande inne, tror jag.
Jag tror också det.
Ja. Mm. Men jag kommer ihåg hur man fick ju problem på typ 10-topp och kvällstoppen och de här. När det kom sådana här låtar som var längre än 3-4 minuter. Hur ska programtiden räcka till?
Aha,
ja, och då kommer de liksom ut med, och då gjorde de den här Hey Jude också, Beatles. Den var väl 7 minuter eller något sånt där. Och det gick ju inte alls ihop. Och Give Peace a Chance var också jättelång. De höll ju på med det där.
Ja, det var ju sådana här liksom med live vet du, publik, va? Ja, alltså det gör, han gör ju väl det där lite...
Nej, det är inte den de gör i sängen i alla fall. Yoko Ono och han låg i en stor dubbelsäng där, så stod hela världens presskår.
Och så var de nakna på konvolutet.
Ja, och Yoko Ono har ju fått liksom en, vad heter det, revival eller vad heter det. Hon liksom var ju hatad av hela popvärlden för att hon snodde John Lennon.
Ja.
Och ingen fattade tavlorna hon höll på med och inte kunde hon sjunga, men hon skulle vara med ändå. Paul McCartney var inte speciellt glad att hon var med i studion där. Så det blev lite slitningar
ja,
där.
Verkligen. Ja, verkligen. Men hela den här liksom kritiken som, ja, framförallt mot USAs olika krig där på 60-talet. Och det blev liksom flower power och killarna skulle gå i långt hår för att liksom lite lösa färgerna kläder. Anti-auktoritära beslutsformer, jämlikhet, teatergrupper, musikgrupper. Det var liksom den nya vågen av att liksom, nu protesterar vi mot etablissemanget.
Ja, lite grann så. Sen var man tvungen att åka in till Gamla Brogatan för att köpa kläder också.
Ja, visst. det var ju en trend bara det.
Ja, absolut. Afghanpäls och V-jeans.
Jag pluggade sen på socialhögskolan.
Ja.
Mm. Och vi gick i samma byggnad där på Frescati som juristerna. Ja, och vi delade toaletter med dem. Vi hade liksom C-huset tror jag hette. Och då var det så att det var inte så svårt att se vilka som gick på juristlinjen och vilka som gick på sopis.
Nej.
Och vi hade dessutom en man läste 5 poäng juridik.
Mm. Okay.
Så när gänget kom ut från professorn som hade stått där med juristerna, de var ju klädda i kavajer och veckade kjolar och blusar.
Vi in. Och så kom ni dit. Ja. Okay.
Vi hade förmodligen palestinasjalar på den tiden. Det kommer jag inte ihåg, men sjalar hade vi.
Ja.
Vi hade såna här dojer med, det ser ut som såna här...
Näbbskor.
Japp, näbbstövlar.
Åh gud,
långa kjolar.
Ja.
Alltså långt hår.
Ja.
Och så sa våran professor då, eller vad han nu var, för han var jättearg när han kom. Vad är det här för något? Ska jag behöva undervisa ryska bönder? För så såg vi ut, vi som var vänster på den tiden.
Vi kan inte se ut som bönder.
Jo, vi klädde oss någonting åt det hållet. Vi hade inte veckade kjolar och pumps.
Nej, men jag tänkte, eftersom jag bor på Grepvägen så på bönder alltså. Ja, den var jättedålig. Ja. Mm.
Men jag tänkte, musiken då, för det var ju det som vi lyssnade på. Man lyssnar ju på engelsk musik också, man lyssnar ju på texten.
Mm.
Vi har fått en lyssnare.
Ja.
En i alla fall.
Ja, det är flera som har hört av sig fast inte om samma program. Men jag är en som, alltså jag har ju som förmåga att bara prata på, så jag råkar ju säga att Ulf Rundell var ju från Norrköping.
Ja.
Och det var ju totalt fel.
Ja,
så han är ju född på, alltså i Höga Lids församling och sen växte han upp i Saltsjöbo, så han är ju stockholmare.
Ja, och det har till och med, alltså den som har påtalat det,
han
jobbar på det lilla...
Det lilla radiobolaget,
Sveriges Radio.
Ja. Han brukar klinka, eller han spelar så här keyboard på minuten.
Ja.
Ja,
våran fantastiskt duktiga Erland von Heine.
Ja. Ja. Så
han hade lyssnat på dig och mig
och
hoppade på mig direkt.
Ja, ja, men det är underbart.
Det är underbart.
Ja,
Erland kan musik.
Ja.
Men här är en annan person som tyckte att vi inte riktigt gått igenom den här musiken som påverkar folk. Och han menar ju då... Den personen, vill jag inte tala om vad han heter, att The Who.
Vilka då?
The Who. Vilka då? 1971 så kom de ut med en låt, The Who.
Ja.
Tala om vad han heter, han som spelar i The Who.
Roger Daltrey och Pete Townshend och Keith Moon är väl med där. Dunkar på trummor och så har sig.
Precis, du kan namnen.
Ja.
Och den här låten heter Won't Get Fooled Again.
Nej.
Det handlar just om det här att vi ska inte lyssna på våra... vi ska inte lyssna på våra politiker, men
nej,
etablissemanget som lurar in oss i krig. Och nu har jag inte lyssnat på texten på den här låten. Och den har en sån här intro som aldrig tar slut.
Ja, men visst är det bra?
Nej.
Jo, jag saknar de här introna.
Nu kommer den.
Ja, han är så bra på gitarr.
Ja, det är han.
Ja, han hade en speciellt sätt att spela. Han vevar ju med hela armen.
Alltså, det var ju politisk musik lite överallt, eller hur?
Ja, det här är ju rockigt. Det är ganska tungt. Alltså.
Ja.
Och det är jättebra. Jag har faktiskt inte hört den här, vad jag vet. Men man hör lite grann in här att de kommer att skriva Tommy. Den här Pinball Wizard, alltså rockoperan. Man hör lite att det finns där. Att det ska komma något.
Och det var så stort på den tiden. Så när jag var 17 år och inte rejlande så gick Tommy i Amsterdam. Så vi gick på en jättestor biograf och kollade på Tommy. Och jag fattade inte ens att det handlade om droger.
Nej.
Ja, jag tänkte också, jag har försökt, i och med att jag egentligen inte är någon bra på det här. Det är du som har en stor skivsamling, eller hur, Dala?
Ja, den borde avyttras på något sätt.
du köpte alla LP-skivor.
Ja, i stort sett. Ja, ja. Man gick ju där på Drottninggatan, låg en butik som hette Skivgrossisten.
Ja.
Ja, och de tog in USA-importer. Så de var ju lite lägre i pris än de andra klassiska skivbutikerna. Så de hade ju alltid borrat ett hål. Alltså förutom det vanliga centrumhålet så hade de liksom gjort ett annat litet hål.
Ett större hål.
Ja, typ. Ja, men det är lika stort ungefär. Just för att de inte skulle kunna skeppas tillbaks.
Aha.
Ja, så det var ju... Ja,
men man hade lite olika grejer man la på skivspelaren där. Och det som också, det här måste vi tala om för att vara yngre lyssnare. När man hade köpt en skiva och man kom hem till någon.
Ja.
Då tog de alltid fram, titta här. Då satt man och läste tillsammans på skivomslagen och läste... Alltså man läste vad som stod på skivorna och så började man prata om musiken. Och så var det någon som la på en låt och så skulle alla sitta tyst.
Alla
lyssna. Och då var det jag inte fattade, det här stereoanläggningen. Och liksom, sitt mitt i här. Här ska du höra.
Här.
Nu hör du, där borta till vänster har du. Och där till höger. Hör du nu kommer den här. Så att det var liksom,
det var en religiös upplevelse egentligen.
Och gillar man inte pojkvännernas liksom riff eller vad det är, hör på det här. Då var man liksom inte intressant, för man skulle liksom förstå deras enorma förälskelse i den här.
Ja, alltså grabbar är svåra. Alltså. Så är det ju.
Inte tjejer, eller hur?
Nej.
Nej. Men, i alla fall, jag som då inte kan det här lika mycket som du och inte läste på. Och en man som också kan det här väldigt, väldigt bra, som tycker att jag fuskar i allt det här. Då har jag fått läsa på lite grann om det har skrivits någonting om proggen.
Ja.
Och då har det faktiskt kommit en bok. Ja, det var ju ett bra tag sedan. Och den hette Musikrörelsens uppgång och fall. Och han hette Håkan Lager, han som skrev den. Jag tänkte bara läsa, för han skriver väldigt kul så här. Det var i skiftet mellan 60- och 70-tal proggen föddes. Plötsligt göd luften av en helt annan sorts musik. Gunder Hägg spelade in sitt debutalbum Tigerkaka i en sommarstuga i Vaxholm. I juni 1970 hölls en illegal musikfest i Stockholm, senare känd som Gärdesfesten. Två nya skivbolag, Musiknätet Vaxholm och Silence, dök upp från ingenstans och började ge ut den nya musiken. Fioler blandades med elgitarrer. Kontax spelade med Skäggmanslaget. Gud i brallan läxade upp sossarna. Popgruppen Maskots förvandlade till NJA-gruppen som slängdes ut från Dramaten, blev Fria Pro.
Ja.
Och Stickan Andersson skällde ut Micke Wiehe.
Ja, men alltså, Håkan Lager var ju musikjournalist.
Ja.
Men jag vet inte om han, i vilken tidning kommer jag inte ihåg. Men han här var ju jätteduktig.
Men, ja, men visst var det här en ganska bra analys.
Ja, det var en väldigt kortfattad och bra analys, måste jag säga.
För den som inte kände till proggen.
Ja, men det stämmer ju.
Och det här med spela själv, det blev ju liksom en paroll att man försökte spela. Och du försökte aldrig spela, Daniel?
Nej, jag höll ju på med fotboll och hockey och sånt där. Och, nej, jag fick inte ens spela på triangeln, tror jag. I bästa fall fick jag hålla någon sån här maracas eller något.
Ja, men dansar man till proggen?
Nej, det gjorde man nog inte.
Nej.
Man hade fullt upp med att förstå och tolka texten och sånt där.
Ja, man tolkade texterna.
Ja.
Precis det. Och sen har jag läst en annan bok, eller jag har inte läst boken, jag har läst om boken.
Mm.
Musik och politik hör ihop. Han heter Alf Arvidsson. Han är musiketnolog. Alltså, förstår du vilka titlar man kan ta? Musiketnolog.
Ja, den linjen skulle man ha gått.
Ja, visst. Jag tror att allihopa är sådana här. Vet du vad kallas det? När man fuskar inom olika ämnen. Jag skulle nog tro att en stor del av den manliga befolkningen ansåg sig nog vara musiketnologer.
Ja, det tror jag. Absolut. Det är mer än vad tjejerna var, tror jag.
Ja. Och han menar också att det här med att det fanns olika delar. Det fanns aktivisterna. Och för dem var liksom det politiska budskapet var viktigast. Och det var liksom, de använde bara musiken som en medel för att få ut sin politik.
Ja, man måste ju nå ut till en publik.
Ja.
Man kunde väl stå på Sergels torg på den där, vad det nu var, och proklamera om man ville. Men kanske inte var någon som lyssnade. Ja,
det var sån här, det fria talares tribun.
Ja, just det. Så var det.
Ja, då var det någon Maria som satt och sjöng Jesus.
Ja, Marias enmansorkester. Ja.
Satt bredvid högljutt för bort det där. Ja. Mm. Och så fanns det animatörerna som hade som en syfte att göra musik mindre elitistiskt och konsumtionsinriktad. En grupp som ingick i denna grupp är träd, gräs och stenar som arbetar mycket med att involvera publiken i sitt eget musicerande.
Ja, det var väl kanske Sveriges svar på vad heter de då? Grateful Dead eller något sånt där.
Ja, det kanske det var. Ja.
Ja.
Och
sen, jag kanske ute cyklar i vanlig ordning.
Och så fanns det alternativa artister som tog avstånd från artist- och stjärnstaten för att istället agera som socialistiska föredömen och inte ville tjäna pengar på sin musik.
Nej, men någonstans där så växer man ju liksom upp och ändå måste ju livnära sig på något sätt.
Flyttar ifrån sitt pojkrum
exakt.
Och inte kan gå ner till ett fyllt kylskåp som morsan har fixat.
Farsan kom in och sa, nu ska vi tapetsera om här. Nej, alla mina affischer.
Exakt. Ja, men under 70-talet hade proggen i Sverige växt i en kraft som störde den kommersiella musikindustrin också. För det var ju så att det här var ju liksom ingenting som man styrde så mycket över. Det var ju en rörelse faktiskt.
Ja, det var det. Vi pratade om det i något tidigare program. Att det fanns ju många skivbolag som producerade och det fanns en studio att spela in i och sådär. Men var man lite, vad ska jag säga, något mer seriöst och inte lika vänsterpolitiska texter så spelade man väl in på Metronom eller något sånt där med Anders Burman eller något.
Och man kunde liksom börja livnära sig på sin musik.
Ja, det gjorde de andra också, men de fick ju inte tala om det.
Så var det. Det var lite fult där att tjäna pengar.
Ja.
Men jag tänker också att det fanns ju olika rörelser. En stor del av 70-talet var ju också kvinnorörelsen.
Ja, det var det ju. Jag menar, de började också spela och gjorde sina röster hörda.
Ja, och jag tänker, jag gick ju faktiskt på den där, det, vet du, den här tyckte jag ju då var fantastisk, den här låten. Hur skrattar Nola?
Varför har tjejer så svårt att höras? Och vad gör en tjej som vill prata när alla ropar?
Vad säger hon?
Vad viskar hon om?
Vi hör inte.
Men snacka lite högre.
Alltså Nola, det här var en del av liksom hela det här, där vi unga tjejer tyckte killarna hade tagit över, för killarna tog över. Och överallt var det manliga lärare, manliga professorer, i tv-rutan var det manliga experter. Det var ju 70-talet som liksom hela rödstrumporna och vad de nu här kallas, ja. Alltså,
jag tror inte ens ni fick presentera vädret på, på Aktuellt.
Nej, men det var ju så. Det var ju liksom männens, hade ju varit det. Så att ja, det blev ju en väldig skjuts i det där. Med ja, även den musiken, att tjejer skulle spela och
ja och absolut att, och jag menar det var ju tjejer med och alltså i Nationalteatern och så där också.
Ja. Men så, de tog inte så stor plats. Jag tror att just den här gänget som heter Sånger om kvinnor, då var det liksom Margareta Garpe och Susanne Osten och Marie Selander. Det var ju de här tjejerna som då stod för den här rörelsen. Ja, och jag då som ung tjej var ju jätteimponerad av de här som gick före.
Ja. Marie Selander var ju en, hon höll ju på med mycket musik. Och undrar om inte hon var med i svenska uppsättningen utav Här kanske.
Ja,
typ, men hon spelar väl med The Diddlers, tror jag. Som spelar irländsk folkmusik.
För jag tror sen att när 80-talet kom och jag fick barn och allting sånt, då kom ju en helt annan stjärna. Och då de stora på 80-talet var bland annat den här.
Ja, ett härligt intro igen.
Tycker du?
Ja.
Alltså när Madonna kom, då var ju hon liksom, wow, en tjej som tar över hela musikindustrin och bestämmer över sig själv. Det liksom blev ju en sån här kvinnokraft i det. Och då tycker man att det här var fantastiskt.
Absolut.
Men hon var ju också ett musikfenomen som blev jättestor industri.
Ja.
Hon sålde miljoner exemplar av sina skivor.
Ja, hon var ju otroligt populär och det är jättebra musik så att det, och hon sjunger ju bra. Så att nej, det var väl sen kom ju våran egen lilla Madonna, Robin.
Ja, kom hon på kom
nej, hon kom ju mycket senare, men alltså det motsvarande, alltså en tjej som är stark och liksom
just det, och tar för sig. Men även den här killen som jag kommer ihåg, då var jag i 20-årsåldern, när liksom det kom musik som man inte ens... Och det kom musikvideos.
Mm. Nej, den här är jättebra. Man hör det direkt på knirret.
Och på ylandet.
Ja.
Den här videon har man sett många gånger.
Ja, alltså den här spelade jag in då på gamla VHS-spelaren hemma och hade och titta på. Den är fantastiskt bra.
Men jag tänker så här, det var ju också så här, äntligen en svart kille som kom fram.
Ja, jo, som det blev, kan man ju säga. Ja.
Alltså han blev, alltså Madonna och Michael Jackson på 80-talet var de störst i hela världen.
Ja, det var de.
Ja, och jag tror att den här låten, 28 miljoner exemplar såldes den i.
Ja.
De blev ju miljardärer, båda två.
Ja, det blev de ju. Och de kunde skaffa sig sitt eget, vad heter det, eget Gröna Lund.
Ja, visst.
Och
ja.
Bo där.
Ja. Men det blev ju inte den här gräsrotsrörelsen.
Nej, det här är ju inte Bob Dylan i närheten. Liksom. Nej. Det är två skilda saker.
Ja, men och det blev väl liksom musikindustrin som fattat att man kunde tjäna miljoner på här.
Ja. Men när man blev tillräckligt stor, om man säger sådär, och tröttnade på att styras av några bolagsdirektörer som tyckte man skulle spela in någon fjantig platta.
Ja.
Ja, men då bildade de ju sina egna bolag, så de tog liksom över sin egen, vad ska jag säga, de styrde över sin eget liv eller sin egen musikskrivande. Det gjorde ju många av de här stora artisterna.
Men blev det lika mycket liksom protestmusik?
Nej,
eller?
Nej, det här är inte protestthriller och liksom Like a Virgin och allt det här. Det har ju inte så mycket med protest att göra.
Men jag tror att jag då som var vanlig liksom dum konsument av musik.
Mm.
Det här var ju liksom, man var ju för de här artisterna i och med att de stod för kvinnokraft. Alltså, en svart kille som blir störst. Det var bara därför så ville man ju liksom att de skulle fortsätta. Och väldigt, men väldigt mycket andra som kom upp liksom med Prince.
Ja, han är fantastiskt bra.
Queen.
Ja, fast de är inte så mörka då, om vi säger.
Nej, men
så.
Han var ju gay eller
Freddie Mercury. Ja,
ja, men också då blev det en positiv grej. Man var ju glad över att de här, vad ska man säga,
att de vågar komma ut.
De förtryckta grupperna, kvinnor, svarta, homosexuella.
Ja.
Så på något sätt så hyllar man dem ännu mer för att de hade de här liksom rätt grejer.
Ja, absolut. Men det viktigaste var ju ändå att det var ju grymt bra musik.
Du menar så. Ja, du är ju för musiken. Jag var ju för liksom att man skulle lyssna på rätt musik.
Ja, det fanns ju en massa andra band som också gjorde massor med bra musik. Ja. Och som inte var alltså mörk eller homosexuell eller vad som helst.
Bruce Springsteen
har väl inte varit när hans dotter jävligt bra på att rida häst i alla fall.
David Bowie.
Ja.
Han blev ju liksom, vad ska man säga, queer eller ska man säga, eller?
Ja, det kanske han var, jag vet inte.
Nej.
Nej, men han tyckte ju om, och alltså det är lite så här, lite grann som Elton John men ändå inte. Alltså man spökade ut sig med jättestora glasögon eller man hade stora caper på sig och man höll på, så kom ju de här Kiss också som hade världens längsta tungor och liksom höll på. Alltså, då tappar man. Nu gjorde ju David Bowie och Elton John massor med bra musik naturligtvis, som lever än. Men jag har väl haft lite svårt för det där. Alltså, varför kan jag inte, måste jag stöka ut mig sådant?
Men du och jag tillhör den generationen där vi började där på 70-talet.
Ja,
och bildade vår. Och sen kom 80- och 90-talet.
Ja.
Och då följde man inte med trenderna lika mycket. Då hade man ju liksom bildat familj och...
Och det där med trender, det tappar man bort för några år sedan.
Ja, visst. Men man har ingen aning om när de talar om vad de heter
när
ens.
När barnbarnet spelar någonting så, vad fan är det här?
Jag vet inte ens vad det är.
Nej.
Men de här stora artisterna i Sverige då, Ulf Lundell.
Ja.
Han hade ju ändå varit en kille som stod för någonting annat.
Ja, gjorde han det då? Uppvuxen i Saltsjöbo. Nej, men han vad heter det? Ja, han är väl sin egen proteströrelse på något sätt.
Ja, fortsätt skriva böcker nu.
Ja.
Funderingar.
Det är ju så med honom som det är med alla andra. Man måste ju ändå ha mat på bordet.
Ja.
Eller hur? Så då antingen så skriver man, får ihop en platta till, eller så skriver man en bok eller något.
Ja, för i Sverige då blev det ju liksom, vad ska man säga, mainstream musik. Alltså att man lyssnade på snälla låtar, för att jag tror att, även om Stefan Sundström och Micke Wiehe fanns, så var det väl så att det fanns ABBA och lite annat trevligt att lyssna på. Som egentligen allihopa tyckte om.
Ja, jag menar det, om man tänker på Ben Andersson och Björn Orvé som liksom började på 60-talet i Hep Stars och Hootie Nanny Singers. Ja. Och sen liksom har skrivit världsmusik och liksom Mamma Mia och allt det här. Det, alltså det är helt fantastiskt. Och Benny som har fortsatt med den här BAO.
Ja.
Orkester med massa fioler och dragspel. Och...
Ja, det är fantastisk musik. En fantastisk musikskatt som man är väldigt stolt över.
Ja, ja.
Ja. Men den svenska punken då som tog över efter proggen.
Ja, ja.
Vilken heter det, låt skulle jag säga att vi skulle kunna spela där? För jag kan nästan ingenting om punk.
Nej,
det är förutom väl, Tåström.
Ja, just det. Okej. Okay. Ja, ja, vi pratade ju tidigare om KSMB.
Ja, och vad betyder det du sa?
Ja,
det,
ja jag sa ju fel då, men det, Kurt Sune med Berit. Inte Sture, utan Sune.
Ja.
Och här spelar man ju liksom fort och hårt.
Ja.
Ändå ett intro.
Ett långt intro. Så Dana, ska vi sitta och lyssna på den?
Nu ska jag sjunga om kärleksplass, gröna ängar och King Kongs tass. Jag är dum, jag är seg, du simmar i en jättedeg.
Ja, men alltså, det här, vet du vad? Det här kan jag inte lyssna på.
Jo, det kan man, men det är inte så lätt.
Nej.
Och det har ju liksom inte, det är likadant här att det finns inga ackord på konvolutet. Alltså här är ju till skillnad från alltså progrörelsens musik så är det ju här, det går lite fortare om man säger så. Ja. Och det är lite hårdare och lite sådär. Men det finns ändå en viss alltså protest mot samhället också så i svenska punken.
Det fanns det?
Ja.
Du lyssnade på KSMB?
Det kan jag inte påstå, men Niklas Wennergren brukar ju nämna dem titt som tätt.
Så ja, jag vet. Att,
alltså... så jag fick ju kolla upp lite. Den här hette En slämmig torsk, bara den här det. Låten. Ja.
Bara det.
Och det handlar faktiskt inte om det, utan det handlar om fisk.
Men du pratade ju också förut om Ramones, va?
Ja, det var väl alltså punkbandet i USA.
Och de var stora och duktiga?
Ja, absolut. De var jättestora.
Hör man att det är punk? Va?
Ja, det gör man ju i och för sig. För det går fort och sådär. Men de kan ju sjunga. Det är ju stämsång. Och vilket gör att man hör ju att det här är ju en Beach Boys-låt egentligen. Så att man lånar lite här och där.
Ja, men så här, det var ju bra musik.
Ja, men det är för att jag tror att det är för att det är lite stämsång och lite sådär. Det är inte som den förra låten med KSMB.
Ja.
Men det är, jag menar, det fanns ju artister, alltså vi pratade om David Bowie förut.
Ja.
Och jag menar, det fanns ju alltså samarbete med Lou Reed och sen Iggy Pop och de här. De spelar ju också lite, vad ska jag säga, enformig. Ja, inte David Bowie kanske, men i alla fall lite enformig, alltså inte långa stycken med smäktande toner och stora orkestrar och allt möjligt.
Ja. Och jag tänker så här, Micke Wiehe har ju överlevt.
Ja, han lever fortfarande.
Ja, precis. Ja. Men det är ju inte hans kollega Björn Afzelius, men det har gjort så fina filmer om honom och hans musik blev ju liksom svensk toppsmusik. Och nu ser man Micke Wiehe fortfarande. Stefan Sundström anses ju också liksom, för att när jag läste på lite grann så stod det, våren 1980 anses som den definitiva slutpunkten för den svenska progressiva musikrörelsen. Dr. Kosmos och Stefan Sundström och även Micke Wiehe som har fortsatt på egen hand finns kvar liksom.
Ja.
Ser du Stefan Sundström också som en...
Jag kan i stort sett ingenting om Stefan Sundström.
Nej, inte
jag
heller.
Nej, det, nej.
Nej, men det är väl också så här att musiken gick vidare.
Ja, det gjorde den ju.
Den var på 70-talet.
Ja, ja.
När vi var unga.
Ja, ja, nu behöver man inte ens skriva musik. Man trycker på någon tangent bara på datorn och så skapar den allt det där. Den där berömda takten som gör att den hamnar på hitlistorna.
Ja, ja, men, ja, men det är väl lite grann så.
Ja, jo, men det blir ju så med teknik. Och så kan man väl ha någon AI-genererad röst som sjunger också. Så att, man behöver inte göra någonting mer än att bara räkna pengarna och skratta hela vägen till banken.
Men tror du att dagens musiklyssnare, nu får vi alla, kommer de skälla på oss om de lyssnar på det här.
Ja.
Sitter de och lyssnar på långa intron, hör olika instrument? Alltså sitter man i ett rum och lyssnar på musiken som vi gjorde på 70-talet? När det här var helt nytt.
Nej, man skriver ju inte liksom på det sättet längre, tycker jag. Ja, nu ska vi vara Benny Andersson då. Men alltså, nej. Och jag menar, sen kom ju rapparna och allt det här. Och, alltså, det kom ju nya genres hela tiden.
Precis så.
Så att, när det är en förändrad värld.
Ja.
Så att, ja.
Det jag saknar mest, de som lyssnar på texter, det är ju att man uttaget använder musiken för att skapa gemenskap och ifrågasättande. Det som är tråkigt tycker jag med Mello eller Eurovision. Nu tyckte jag i och för sig att den här Bada Bastu blev ju roligt.
Du tänker inte spela den, hoppas jag.
Nej.
Men, gudskelov.
Men det blev lite kul där. Det blev ju liksom lite gemenskap kring den låten. Men annars så är det ju inte så att man känner att det är samma grej kring låtarna. För de här som är mest hyllade i världen. Vem är det som ligger högst upp nu på topplisterna?
Nej, men det tror jag nog är såna. Det är nog tjejer, tror jag.
Ja.
Alltså de största nu, det är ju kvinnliga artister.
Ja.
Taylor Swift till exempel och ja.
Drake var det någon som hette förut som jag såg på någon topplista. Jag visste inte ens vem det var. Alltså, ibland måste jag gå och lyssna på dem så jag tänkte att jag i alla fall lyssnar på en låt. Men var någonstans finns musiken idag?
I rymden, tror jag. I något moln, eller man hämtar hem den eller något. Man går inte till någon musikaffär och köper en skiva i alla fall.
Och man sitter inte hemma och lyssnar tillsammans. Man lyssnar på sin egen Spotify-lista.
Ja, så är det.
Eller så går man på de stora konserterna.
Ja, jo, det gör man ju. Men det är ju fortfarande de här, alltså, det är ju Bruce Springsteen och liksom Rolling Stones och andra som fyller arenorna.
Ja, det är
det skulle ju Madonna också göra.
Ja.
Och så har man då några av de här tjejerna, kvinnorna som är framgångsrika nu då, som sålde ut hus här i Sverige för ett halvår sedan kanske.
När var din sista konsert du gick på, Dala?
Oj. Nu du, det här kan bli en lång paus. Den senaste konserten, jo, men det tror jag faktiskt var med Helen Sjöholm på teatern som ligger vid Norra Bantorget där. Ja, men
Stadsteatern?
Eller kan det ha varit på Cirkus kanske?
Det kan det vara.
Eller på Rival. Jag kommer inte ihåg, men då var hon gjorde en konsert och så var ju Joy Vadenius med att spela i bandet.
Ja.
Så jag gick mest dit för Joy Vadenius skull, men Helen Sjöholm är ju grymt bra. Alltså.
Ja.
Så det var en jättefin konsert. Och så har jag sett Bo Kaspers också på Cirkus. Det blir så där med ålderns rätt.
Ja.
Så är det lite grann så här att man vill ha någonting som är som en lisa för sina öron.
Ja.
Alltså det här som vi har spelat nu en del av, det går ju en liten stund, men sen vill man ändå ha lite liksom Helen Sjöholm eller Bo Sundström i lurarna.
Ja.
Ja.
Och det senaste jag gick på, det var här i Forellen.
Inte på här, utan här på Forellen. Ja,
ja. Här har jag inte gått på.
Var det med
Erik Linder, julkonsert.
Ja, ja,
och jag går gärna på såna här lokala grejer. Och jag tycker att det var en fantastisk julkonsert.
Ja,
och då spelade han dessutom den här Leonard Cohens fantastiska låt som heter Hallelujah. Och precis då hade jag sett den här dokumentären på SVT om Leonard Cohens låt Hallelujah. Så det var en fantastisk upplevelse.
Ja, Jo, men Leonard Cohen har gjort, ja, men också så här lugnt och fint och ja. Håll på i 40 år, ja, minst.
Precis. Ja. Nu lever han inte längre.
Nej, så nu håller han inte på längre.
Du ville säga någonting om
det? Nej, jag tänkte på det här när vi pratade om senaste konserten man var på. Mm. Jag var ju också på, du var ju här på Föräldrarna och lyssnade på Erik Linder. Den senaste julkonserten jag var på, det var med Malena Ernman heter hon, va?
Mm.
Och Tommy Körberg som gjorde en julkonsert på Globen, tror jag. Det var jättebra.
Där ser man.
De kan sjunga bägge två.
Ja. Och jag då som jobbade på SVT massa år, vi fick ju extra biljetter för varenda mello när man kunde gå på repetitionen.
Ja.
Så jag som inte ens förstod musiken och inte ens förstod hela den här fantastiska arrangemanget, jag satt ju med uppspärrade ögon från ton ett till sista tonen. För det var så mycket fyrverkerier och grejer och sånt. Och man, det musiken alltså det vibrerade i kroppen.
Ja, de hade en bra anläggning helt enkelt.
Man hade hörselkåpor på sig.
Ja.
Men nästan. Ja. Ja, så att gå på en konsert är en upplevelse.
Ja, det är det. Det är absolut.
Var
det
än är.
Men det har blivit mindre och mindre utav den varan då, kan jag säga. Ja. Jag tycker om lite mindre liksom lokaler, Cirkus eller Rival eller
ja,
så
rätt,
här.
Rätt.
Rival
där
man liksom kan sitta i en skön fåtölj och inte behöver stå och hoppa upp och ner i 2 timmar.
Vi är för gamla för det.
Ja, absolut.
Men, vet du vad, Dala Dahlström, ska vi nöja oss med det här programmet? För att nu har vi liksom återigen försökt att knyta ihop den här säcken.
Ja.
Vad hände med proggen och vad tog den vägen? Och det verkar som att den bara fanns där egentligen på 70-talet i Sverige.
Ja, sen övergick den nog i punk och sen i... Ja. Mm.
Och när 1970 startade, då var jag 13 år. Och när den slutade var jag 23. Så det var ju under min tid när jag bildade mig en musikkänsla. Och du var då 15.
Ja.
Och 25, ja. Till 25. Så att det är ju... Jag tror att det är under den tiden. Så att de som är födda andra, de förstår ju inte sig på den här perioden. De fick ju inte vara med om det.
Nej, de har ju inte fått uppleva de här banden som vi har pratat om. Där man liksom verkligen alltså, skriver musik.
Nej, precis.
Så.
Mm.
Så att det är en skillnad.
Dala, nu får du avsluta det här programmet. Du får välja låt. Någon av de låtar du gillar bäst.
Ja,
under vår ungdom på 70-talen när proggen var som störst.
Ja, exakt. Och då måste vi välja något från Nationalteatern. Och då kan vi välja Bängen trålar kan vi ta.
Bängen trålar.
Mm.
Tack så mycket, Dala Dahlström.
Tack igen.
Och jag som får äran att redigera programmet. Jag heter Ann Sandin Lindgren. När jag lyssnar på Radio Tyresö. Här kommer Bängen trålar. Från skivan Livet är en fest.
Om du letar efter röka när du är i Göteborg, upp i Näckrosdammen, Vasaparken eller Femmanstorg, kom ihåg skallen, vita ping pong sitter som på. September eftermiddag lägger man sig i allén. Om man tänder liten braja gottar sig i solens sken. Men du vet skallen vita pingpong slickar alla skålar. 1, 2, 3, är bängen där och tålar. Forskar du finns ingen.